Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Under sommaren 2013 arbetade 20-åriga Heather Elvis på en bar och restaurang i Myrtle Beach i South Carolina. Där skulle hon senare träffa och börja dejta en 37-årig man vid namn Sidney Maurer som var gift och hade barn. Relationen var passionerad och kärleksfull, men varade bara i ett par månader. Efter att ha konfronterats av Sidneys fru Tammy så valde Heather att avsluta relationen och att försöka gå vidare med sitt liv. Men dessvärre skulle triangeldramat inte ta slut där, och under de tidiga morgontimmarna den 18 december 2013 så försvann Heather från en avskild plats i utkanten av Myrtle Beach. Därefter följde flera års utredning och totalt 4 rättegångsprocesser som resulterade i utdelade domar och långa fängelsestraff. Detta trots att man än idag inte har lyckats hitta Heathers kvarlevor. Hej på er, Annie här, och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och till säsongens allra sista avsnitt av Rysapodden. Och just det här avsnittet släpps ju faktiskt på juldagen, så jag hoppas verkligen att ni alla haft en lugn, trygg och fin jul, oavsett hur ni har firat eller inte firat. Och idag ska vi ta och gå igenom ett fall som utspelade sig i december månad 2013, så ganska exakt 10 år sedan. Hade avsnittet släppts förra veckan istället så hade det till och med varit på dagen 10 år sedan. Men det jag pratar om är alltså det omtalade försvinnandet av 20-åriga Heather Elvis, och just det här fallet fick vi in som ett tips av våran härliga lyssnare Celia. Så stort tack till dig Celia för att du tog dig tid att höra av dig till oss med det här tipset. Och det är ett relativt långt avsnitt som vi har framför oss den här veckan, så jag tycker att vi tar och kör igång direkt här. Heather Elvis föddes den 30 juni 1993 i Horry County som ligger i delstaten South Carolina i sydöstra USA. Där växte hon upp tillsammans med sin pappa Terry, sin mamma Debbie och sin yngre syster Morgan. Enligt personer i Heathers närhet så ska hon ända sedan hon var liten ha haft en väldigt färgstark personlighet. Hon både hördes och syntes mycket, och folk uppskattade verkligen att vara i hennes närhet. Heather älskade att skoja och ha kul och drog sig inte för att säga vad hon tyckte och tänkte i olika typer av situationer. Hon var frisinnad, självständig och brydde sig inte särskilt mycket om vad andra tyckte. Heather har också beskrivits som väldigt ambitiös och att hon hade ett stort driv för att uppnå det hon ville i livet. Hon hade bland annat ett stort intresse för smink och styling och drömde därför om att en dag kunna jobba som make-up-artist. även om hon också tyckte om att själv vara den som stod framför kameran. Heather tog examen från St. James High School år 2011 och flyttade därefter hemifrån när hon var runt 18 eller 19 år gammal. Trots att hennes största dröm var att jobba som make-up-artist så var hon ju fortfarande tvungen att betala både hyra och räkningar och skaffade sig därför ett jobb som servitris. Mer exakt var detta på en pub och restaurang som heter The Tilted Kilt och som ligger i staden Myrtle Beach i South Carolina. Det här är en stad som egentligen inte har särskilt hög befolkning, men som lockar till sig drygt 20 miljoner turister varje år. Myrtle Beach ligger nämligen beläget i mitten av en 97 kilometer lång strand och erbjuder mängder av restauranger, golfbanor och andra attraktioner för turister att ta del av. Framförallt är det också många som väljer att besöka området kring Myrtle Beach på grund av det varma och behagliga klimatet där. Så det var alltså i det här området som Heather bodde och jobbade. Och den restaurangen och pubben där hon var anställd, det vill säga Tilted Kilt, är en del av en större kedja. Och man skulle nog kunna säga att det här stället är väldigt likt den kända restaurangkedjan Hooters, men att Tilted Kilt har ett lite skotskt tema istället. Det är framförallt unga kvinnliga servitriser som arbetar där, och på den tiden som Heather var anställd där så brukade de alltid vara klädda i små skotskrutiga kiltliknande kjolar. En kort vit liten topp knuten över en skotskrutig push-up-BH och höga vita knästrumpor. Så med andra ord var det inte ett särskilt sofistikerat ställe och Heathers föräldrar ska väl kanske inte ha varit överförtjusta över att hon hade valt att arbeta just där. Hennes lilla syster Morgan har uttalat sig om att hon tror att Heather dels valde att ta det här jobbet för att hon faktiskt behövde pengarna. Men också till viss del för att vara lite rebellisk gentemot sina föräldrar. Oavsett vad så ska Heather ändå ha trivts bra med sitt jobb på Tilted Kilt och kommit bra överens med både sin chef och sina kollegor. Hon var en uppskattad del av teamet, kom alltid i tid och bidrog till en härlig och positiv stämning på arbetsplatsen. Hon delade dessutom lägenhet med en av sina bästa vänner som också jobbade på samma ställe. En tjej som heter Brianna Coulter. Och tidsmässigt så har vi nu kommit fram till början av juni månad år 2013 och Heather var då 20 år gammal. Vid den här tidpunkten började Heather få upp ögonen för en man som heter Sidney Moorer. Han var 37 år gammal, så alltså 17 år äldre. Sidney drev ett eget företag inom service och underhåll av bland annat restaurangkök. Det var därför inte helt ovanligt att han dök upp på Tilted Kilt för att reparera och fixa olika saker. Något som Heather ska ha uppskattat lite extra eftersom att hon tyckte att Sidney var väldigt snygg, trevlig och charmig. De började sedan flirta och prata med varandra allt mer och även när Sidney inte behövde komma förbi restaurangen så gjorde han det ändå. Vid de här tillfällena hade han ofta med sig små handskrivna lappar eller bagels och kaffe som han lämnade över till Heather. Hon ska ha känt sig väldigt smickrad över det här beteendet och Sidney fick henne att känna sig både utvald och speciell. Men det skulle dock visa sig att Heather inte var den enda kvinnan som uppvaktades av Sidney. Han var nämligen gift med en 40-årig kvinna vid namn Tammy Moorer. Paret hade varit gifta i hela 15 år och hade dessutom tre barn tillsammans som var runt 7, 11 och 14 år gamla. Sidney och Tammy gifte sig alltså redan år 1998 och Heather var då 3 år gammal. Men faktumet att Sidney var gift, hade barn och att det fanns en åldersskillnad på 17 år ska inte ha varit ett hinder för varken honom eller Heather. Deras flörtiga beteende eskalerade allt mer och var inte särskilt diskret heller. Heather var ju också en typ av person som gärna delade med sig av sina tankar och åsikter och det här gjorde hon bland annat genom sociala medier. Hon började därför dela sina tankar om Sidney på sitt Twitterkonto och hon höll verkligen inte tillbaka på några detaljer. Och jag kommer inte gå in på exakt vilka ord hon använde, men Heather ska bland annat ha beskrivit att killen som fixar grejer på hennes jobb får henne att känna diverse sexuella saker, att hon har en grej för äldre män och att hon en vacker dag kommer dra in honom i städskrubben och göra både det ena och det andra. De här inläggen delade Heather på Twitter i juni och början av juli 2013. Runt mitten av juli delade hon ett annat inlägg där hon skrev följande. Baby did a bad thing. I'm in way too deep, but watch me get deeper. Otroligtvis var det vid den här tidpunkten som Heather och Sydney började ha en mer fysisk relation med varandra och att hon syftade på att han var gift och att det var därför det var så pass fel. Men relationen mellan Sydney och Heather var som sagt ingen välbevarad hemlighet och i princip alla hennes vänner, kollegor och till och med hennes chef var fullt medvetna om vad som pågick. Många var övertygade om att den här relationen bara handlade om sex, men Heather ska bland annat ha sagt till sin kompis och rumskamrat Brianna och sin syster Morgan att hon var kär i Sydney och att hon kunde se en framtid tillsammans med honom. De flesta i hennes närhet ska dock inte ha tyckt att det var en särskilt bra idé att fortsätta utforska en relation med en 17 år äldre man som dessutom var gift och hade barn. Vissa av hennes kollegor ska till och med ha börjat reta Heather för att hon hade en affär med Sydney och ska vid något tillfälle ha busring till arbetsplatsen och då låtsats vara hans fru Tammy. Men Heather var ju som sagt inte den typen av person som tog åt sig särskilt mycket av andras tankar och åsikter och relationen fortsatte därför ett tag till. I september 2013 delade hon däremot ett inlägg på Twitter där hon skrev följande. Once upon a time, an angel and a devil fell in love. It did not end well. Och där hon uppenbarligen syftade på hennes och Sydneys relation. Och det här skulle hon verkligen ha rätt i, för kort efter detta så fick Tammy till slut reda på vad som pågick och att hennes man under flera månader hade varit otrogen mot henne med en kvinna som var hälften så gammal som hon själv var. Det här var inte heller Sydneys första otrohetsaffär och han ska ha varit otrogen mot Tammy med en annan kvinna tidigare under 2013. Så även om Tammy var en av de sista personerna som fick reda på vad som pågick så ska hon redan ha varit ganska misstänksam gentemot Sydney utifrån hans tidigare historik. Och när Tammy väl fick reda på sanningen så ska hon ha blivit extremt arg både på sin make men också på Heather. Det här ska ha varit någon gång under oktober månad 2013 och efter att hon fick reda på vad som pågick så började Tammy själv att kontakta Heather både via telefonsamtal och sms. Till en början ska hon ha sagt saker som att hon visste om att Heather och Sydney träffade varandra och att relationen behövde upphöra. Därefter blev det mer och mer intensivt och hotfullt och Tammy ska ibland ha ringt Heather upp till 40 gånger på en och samma dag. För att markera sitt revir valde Tammy också att skicka över flera bilder till Heather på när Tammy och Sydney hade sex. Hon tvingade även Sydney att delta i ett av samtalen där han fick förklara för Heather att hon inte betydde något alls för honom och att hon bara var en tjej som var villig att sära på benen. Något som sårade Heather otroligt mycket eftersom att hon hade utvecklat känslor för Sydney och ska ha haft en liten förhoppning om att han kanske skulle lämna Tammy en vacker dag så att de kunde starta upp en relation på riktigt. Men Tammy fortsatte sedan att trakassera Heather och att skicka hotfulla sms. Heather ska ha haft lite blandade känslor inför detta och hon valde ofta att inte backa tillbaka och att istället bemöta Tammys ord med minst lika mycket ilska och en viss retsamhet i tonen. Vid ett tillfälle skrev hon till exempel: varför skickar du sms till mig när du istället borde oroa dig över vad din man håller på med? Tammy skickade också ett sms där hon skrev: hej sötnos, redo att träffa frugan? Och Heather ska då ha svarat genom att säga: jag tror att du är lite besatt av mig. Du behöver inte oroa dig för mig längre. Men samtidigt som Heather verkade ganska kaxig och självsäker i sina sms så har folk i hennes omgivning vittnat om att hon var livrädd för Tammy. Och att hon tyckte att all den här kontakten var extremt obehaglig. Framförallt då den fortsatte även efter att Heather och Sydney valde att helt och hållet avsluta sin relation i början av november 2013. Tammy ringde också till Heathers arbetsplats, Tilted Kilt, flera gånger för att trakassera henne och för att försöka se till att hon blev av med jobbet. Hon vidtog även flera intressanta åtgärder för att kontrollera Sydney och förhindra att han skulle kunna vara otrogen igen. Tammy själv har förnekat många av de här sakerna, men enligt uppgift så ska hon bland annat ha tvingat Sydney att tatuera hennes namn över nedre delen av magen och låst fast honom med handfängsel i sängen om nätterna så att han inte skulle kunna smyga iväg. Tammy ska dessutom ha tagit ifrån Sydney hans mobiltelefon och bytt lösenord på den till en kombination som bara hon kände till. Detta för att han då skulle behöva be henne om lov för att kunna använda sin egen telefon. Tammy skickade även ett sms till Heather där hon skrev att Sydney inte längre hade någon telefon. Till slut började kontakten mellan alla tre parter, Sydney, Tammy och Heather, sakta men säkert dö ut. Och det verkade som att alla nu försökte gå vidare med livet. Sydney och Tammy valde att köpa sig en sprillans ny svart pickupbil av märket Ford och körde därefter hela vägen till Kalifornien för en 3 veckor lång familjesemester. De besökte bland annat Disneyland tillsammans och det här var väl kanske ett sista desperat försök till att lappa ihop relationen och äktenskapet igen. De reste iväg runt den 19 november och kom sen tillbaka till Myrtle Beach igen runt den 11 december. Under tiden som paret Maurer var bortresta så hade även Heather försökt gå vidare med sitt liv och sin vardag. Enligt personer i hennes närhet så ska hon dock ha varit oerhört ledsen och sårad över allt som hänt, men försökte sitt bästa för att blicka framåt och hon hade bland annat lyckats få ett till jobb på en skönhetssalong i Myrtle Beach. Julen började sedan närma sig med stormsteg och Heathers rumskamrat Brianna reste därför iväg till Florida för att hälsa på sin släkt där. Under tiden hon var borta så höll vännerna kontakten och berättade om allt som pågick i deras liv. Heather ska bland annat ha berättat för Brianna att hon under kvällen den 17 december skulle gå på en dejt med en kille som hette Steven Chiraldi. De ska ha gått i skolan tillsammans tidigare och han hade nyligen bjudit ut henne. Och med tanke på att Heather försökte gå vidare från relationen med Sydney så tackade hon glatt ja till erbjudandet. Så under tisdagskvällen den 17 december så plockade Steven upp Heather och det här ska ha varit ungefär runt 7-tiden. Därefter gick de ut och åt middag och åkte sen runt i bilen ett tag för att kolla på alla lampor och juldekorationer som hade satts upp i området. De stannade sen till vid en parkering utanför ett köpcentrum där Steven försökte lära Heather att köra hans bil som hade en manuell växellåda. Något som inte är supervanligt i USA eftersom att de flesta personer bara har körkort för automatbilar. I det här ögonblicket så tog Steven en bild på Heather när hon sitter i förarsätet och använder växelspaken. Hon ser väldigt glad och nöjd ut och Heather skickade sen vidare bilden både till rumskompisen Brianna och till sin pappa Terry. Och Terry har i efterhand uttalat sig om att han kände sig otroligt stolt över Heather när han såg bilden eftersom att han alltid hade velat lära sin dotter att köra bil med manuell växellåda men att det helt enkelt inte hade blivit av. Men trots att det här var ett härligt och glatt ögonblick så skulle det här visa sig bli den allra sista bilden som någonsin togs av Heather.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Efter att Heather och Steven hade varit ute på den här dejten tillsammans så släppte han av henne vid hennes bostad igen någon gång mellan klockan 1:15 under natten till den 18 december. Strax därefter, runt klockan 01:35, så kom det in ett samtal till Heathers mobiltelefon från en telefonautomat eller telefonkiosk. Hon besvarade samtalet och det ska sedan ha pågått i ett par minuter. Drygt 10 minuter senare, runt klockan 01:45 på natten, så ringde Heather till rumskompisen Brianna som fortfarande befann sig i Florida. Hon var väldigt upprörd och förklarade då att Sydney precis hade ringt upp och förklarade att han saknade henne, att han skulle lämna Tammy och att han nu ville träffa henne. Brianna ska då vänligt men bestämt ha sagt åt Heather att det absolut inte var en bra idé att träffa Sydney. Framförallt inte nu när hon äntligen hade lyckats ta sig ur hela det här triangeldramat och hade börjat gå vidare i livet. Hon ifrågasatte också varför Heather ens hade svarat på hans samtal och Heather förklarade då att samtalet inte kom från hans vanliga nummer. Brianna rekommenderade att Heather skulle ta det lugnt, stanna hemma och sova på saken och att de kunde prata igenom allting ordentligt när de vaknade. Och utifrån deras samtal så ska Brianna ändå ha känt och trott att Heather faktiskt lyssnade på henne och att hon själv insåg att hon inte borde träffa Sydney. En dag senare, torsdagen den 19 december, så upptäckte polisen en till synes övergiven bil som stod slarvigt parkerad vid ett ställe som heter Peachtree Landing och som ligger drygt 20 minuter med bil från Myrtle Beach. Det här är en så kallad boat landing, så med andra ord en typ av iläggningsplats eller båtramp. Peachtree Landing är också en väldigt avskild plats där folk normalt bara befann sig om man hade en specifik anledning till att vara där. En privatperson ska därför ha kontaktat polisen om att det stod en övergiven bil där. Polisen kollade sedan upp registreringsskylten och namnet som dök upp var då Terry Elvis. De begav sig därefter hem till familjen Elvis och frågade Terry om det var hans bil. Och han svarade då att det var hans, men att det var hans dotter Heather som använde bilen. Lyckligtvis hade Terry ett par extra nycklar till bilen och han åkte sedan ut till Peachtree Landing tillsammans med polisen. Väl på plats sökte de igenom hela bilen och bagageutrymmet där alla hennes tillhörigheter låg kvar. Däremot kunde de inte hitta hennes värdesaker, som bland annat hennes plånbok eller mobiltelefon. Terry har beskrivit att hans enda tanke till en början var att någon hade stulit Heathers bil och dumpat den där, och att det tog ett bra tag innan han hade börjat fundera över var Heather befann sig och att hon faktiskt kunde ha råkat ut för något. Det fanns inga tecken på att någonting oroväckande hade hänt varken inuti eller i närheten av bilen. Det fanns inga blodspår, inga skråmor på bilen, däcken hade luft i sig och dörrarna var låsta. Terry fick sedan lov att köra hem bilen till familjens bostad och därefter började paniken sprida sig inom familjen. Hans fru Debbie var minst lika orolig hon och de visste att någonting måste ha hänt eftersom att det kändes väldigt osannolikt att Heather frivilligt skulle ha valt att överge sin bil på det här sättet. Med tanke på att det var det enda sättet för henne att ta sig runt. Utöver det svarade hon nu inte i telefonen trots att hon ringde gång på gång. Ett beteende som också var väldigt olikt Heather. Hon blev därför anmäld som försvunnen hos polisen i Horry County och polisen startade genast upp en sökinsats där de försökte spåra hennes aktivitet och var hon senast befunnit sig. Inom kort blev de informerade om att hon hade varit ute på en dejt med Steven Schiraldi under kvällen den 17 december och han plockades genast in på förhör. Han förklarade då att det stämde, men att han hade släppt av Heather hemma vid hennes bostad igen runt klockan 01:00 till den 18 december. Något som snabbt kunde bekräftas och som därmed gjorde att Steven ganska direkt blev utesluten som misstänkt. Polisen kontaktade även Heathers arbetsplats, Tilted Kilt, där hennes chef berättade om hennes tidigare romans med den 17 år äldre Sydney Moorer och att de kanske borde fråga om han visste var hon kunde befinna sig. Tack vare att Heathers mobilabonnemang fortfarande stod registrerat under samma huvudkonto som sin pappa Terrys, så lyckades polisen snabbt få tag i hennes samtals- och meddelandehistorik och all mobildata. Och det de då upptäckte skapade en hel del misstanke gentemot Sydney Moorer. För ett tag efter att Heather hade pratat med sin kompis Brianna så försökte hon ringa upp Sydney igen på det numret som kunde spåras till en telefonautomat. Runt klockan 2:15 på natten kan man sen se att hon befinner sig i närheten av en restaurang som ligger i ungefär samma område som hennes bostad. Sen åker hon iväg en stund därifrån för att sen återvända till restaurangen runt klockan 3:15 och där försöker hon ringa till Sydneys mobiltelefon utan svar. Ett par minuter senare så är hon tillbaka hemma i lägenheten igen och försöker återigen ringa till Sydney. Den här gången svarar han och de pratar sen med varandra i drygt 4 minuter och man har senare kunnat bekräfta att Sydney också var hemma i sin egen bostad när det här samtalet ägde rum. Kort efter detta, runt klockan 03:25, så kan man via Heathers mobildata se att hon lämnar sin bostad och börjar köra mot Peachtree Landing, där hennes bil senare hittades. Hon stannar sen med bilen där runt klockan 03:37. Hon försöker därefter ringa Sydney igen vid klockan 03:41 och får då inget svar. Därefter finns det ingen mer aktivitet på Heathers mobiltelefon. Så utifrån den här informationen så kunde polisen alltså se att hon hade haft kontakt med Sydney Moorer under natten hon försvann och precis innan hennes mobil dog. Han plockade senare in på förhör och polisen frågade då om var han hade befunnit sig under de tidiga morgontimmarna den 18 december. Varpå Sydney förklarade att han och hans fru Tammy hade varit ute under den aktuella tidpunkten för att köpa lite saker på butiken Walmart. Bland annat ett graviditetstest till Tammy. Det här kunde man senare också bekräfta via Walmarts egna övervakningskameror då man tydligt kunde se Sydney gå in genom huvudentrén. Det fanns dessutom kvar ett kvitto från köpet där man kunde se att han mycket riktigt hade köpt just ett graviditetstest. Men under Sydneys förhör med polisen så fick han frågan om han möjligtvis hade ringt till Heather Elvis från en telefonautomat runt klockan 2:30 på natten den 18 december. Han ska då ha nekat till detta och sagt att han inte trodde att telefonautomater ens existerade längre. Vid ett senare tillfälle så förklarade utredare att de hade bilder från en övervakningskamera vid just den telefonautomaten som hade ringt till Heather och att man kunde se Sydney använda telefonen vid exakt samma tidpunkt som samtalet kom in till Heathers mobiltelefon. Sydney valde då att ändra sin story och sa att han hade ringt till henne, men att det bara hade varit för att be henne lämna både honom och Tammy i fred. Det intressanta är dock att enligt Heathers samtalshistorik så hade inte hon kontaktat honom på väldigt länge innan det här tillfället. Något som också backats upp av hennes kompis Brianna. Hon berättade nämligen för polisen om att Heather hade ringt till henne kort efter samtalet från Sydney och att hon då hade varit väldigt chockad och upprörd över att han hade hört av sig. Hon förklarade också att budskapet då inte alls hade varit att Heather skulle lämna honom i fred, utan snarare raka motsatsen. Att han hade lämnat Tammy, att han saknade Heather och att han nu ville träffas. Framförallt känns det ju också lite märkligt att Sydney skulle ha valt att ringa Heather från en telefonautomat när han trots allt hade en mobiltelefon. Speciellt när samtalet skedde mitt i natten. Det här var dock inte det enda som pekade på att Sydney och Tammy eventuellt visste mer om Heathers försvinnande än de ville berätta. För polisen lyckades också få tag i en videoinspelning från en övervakningskamera som satt utanför en privatägd bostad som ligger på precis den vägsträckan som går mellan Sydney och Tammys bostad och Peachtree Landing. Det vill säga platsen där Heather senast befann sig innan hennes telefon dog och där hennes bil senare hittades övergiven. Bilderna är ganska suddiga eftersom att det var väldigt mörkt vid den här tidpunkten. Men det går i alla fall att se att en svart pickupbil av märket Ford kör förbi kameran på väg ut till Peachtree Landing runt klockan 03:36 på morgonen den 18 december. Och utifrån informationen från Heathers mobiltelefon så kunde man ju se att hon stannade med bilen vid Peachtree Landing bara någon minut efter det, runt klockan 03:37. Därefter försökte hon ju ringa upp Sydney igen utan svar. Och efter klockan 03:41, 03:42 ungefär, så finns det ingen mer aktivitet från hennes telefon. Några minuter efter detta, runt klockan 03:45, så ser man samma svarta Ford köra förbi övervakningskameran igen, från Peachtree Landing och i riktning tillbaka mot Sydney och Tammys bostad. Trots att bilderna är av relativt dålig kvalitet och man inte kan se vem som kör bilen, så har experter lyckats analysera materialet tillräckligt för att med säkerhet kunna bekräfta att den svarta Forden matchade exakt med just den bilen som Sydney och Tammy köpte strax innan sin roadtrip till Kalifornien. Däremot är det såklart desto svårare att veta exakt vad det var som hände ute vid Peachtree Landing under just de här få avgörande minuterna. Polisens utredning av Sydney och Tammy Maurer fortsatte. Och i februari 2014 genomfördes en husrannsakan av deras bostad. Man upptäckte då ett avancerat övervakningssystem och tänkte till en början att det här kanske kunde hjälpa till i utredningen. Sydney förklarade då att de ganska nyligen hade installerat det här nya systemet och att det därför tyvärr inte skulle finnas något material från just natten mellan den 17 och 18 december året innan. Så det var ju såklart väldigt oturligt. Eller? Väldigt strategiskt. Utredare upptäckte dock en annan intressant sak när de sökte igenom parets pickupbil, det vill säga den svarta Forden. Det här var ju en helt ny och på den tiden ganska tekniskt avancerad bil och det fanns därför ett GPS-spårningssystem som man kunde inaktivera genom att trycka ut ett SIM-kort. När man gör detta så kommer det upp flera varningsmeddelanden som är omöjliga att ignorera. Så med andra ord är det ingenting som man kan råka inaktivera av misstag eftersom att man också måste lyfta ur själva SIM-kortet. Och en intressant detalj som polisen senare kunde bekräfta var då att GPS-spårningssystemet i Sydney och Tammys bil verkade ha inaktiverats just under den natten då Heather försvann. Samma natt som övervakningskamerorna utanför den privatägda bostaden fångade deras Ford på bild på väg ut till Peachtree Landing och kort därefter tillbaka hemåt igen. Till slut ansåg man att det fanns tillräckligt med bevis för att ta saken vidare. Och i slutet av februari 2014 så gick polisen ut offentligt med information om att Sydney och Tammy Maurer nu hade blivit åtalade för att ha kidnappat och mördat Heather Elvis. De spenderade sedan nästan ett år i fängelse i väntan på rättegång, men blev till slut frisläppta mot borgen i början av 2015. Till följd av bristande bevisföring så valde man till slut att lägga ner åtalet för mord och att endast gå vidare med åtalet för kidnappning, och de fick lov att vara på fri fot i väntan på rättegång. Det beslutades också att Sydney och Tammy skulle genomgå separata rättegångsprocesser. Under sommaren 2016 påbörjade Sydneys rättegång där han alltså stod åtalad för kidnappningen av Heather Elvis. Under den här rättegången kom det fram en teori om att Heather skulle ha varit gravid och att det var därför både Sydney och Tammy var väldigt måna om att se till att både hon och den påstådda graviditeten försvann. Detta byggdes på tidslinjen om att paret först stannade till vid Walmart för att köpa ett graviditetstest, vilket man ju har kunnat bevisa. Därefter åkte de vidare till telefonautomaten där Sydney ringde till Heather och lockade ut henne från bostaden genom att säga att han skulle lämna Tammy och ville träffas. Både Sydney och Tammy har dock alltid stått fast vid att det här graviditetstestet var till henne eftersom att de försökte få ett till barn. Men det finns vissa saker som tyder på att det här eventuellt stämde. Heathers chef på The Tilted Kilt vittnade nämligen om att hon en kort tid innan försvinnandet gick upp flera storlekar i sin arbetskostym. Och viktuppgång i sig kan ju såklart bero på 100 olika anledningar, men hon ska framförallt ha bett om en större BH-storlek vid 2 olika tillfällen. Något som definitivt skulle kunna vara ett tecken på att Heather faktiskt var gravid. Hennes chef ska dessutom ha berättat att Heather hade gjort ett graviditetstest, men att det hade blivit något tekniskt fel och att det därför inte gick att avläsa. Så det finns en del som pekar på att den här teorin stämmer, men samtidigt inga konkreta bevis som till 100% kan styrka att så var fallet. Framåt slutet av rättegången, när det var dags för juryn att besluta sig för om Sydney var skyldig eller inte, så kunde de inte enas. Majoriteten av juryn ansåg att han var skyldig till att ha kidnappat Heather, men ett fåtal personer lät sig inte övertygas. På grund av att juryn inte kunde enas om ett beslut så valde man därför att ogiltigförklara hela rättegången och att boka in en ny rättegång gällande åtalet för kidnappning längre fram istället. Året efter, i augusti 2017, så åtalades och dömdes han däremot istället för obstruction of justice. Vilket jag i alla fall inte tror är ett brott här hemma i Sverige, men som ungefär skulle kunna översättas till hindrande av rättvisa eller försök att förhindra rättvisa. Och det här handlade alltså om att Sydney till en början ljög för polisen om att inte ha använt telefonautomaten för att ringa till Heather under natten då hon försvann. Sydney dömdes därför till 10 år i fängelse för det här brottet. Något som gav en viss tröst till Heathers familj och anhöriga, även om det inte ens var i närheten av det resultat som de egentligen önskade. Året efter detta, under hösten 2018, så nästan 5 år efter att Heather försvann, så hade det äntligen blivit dags för Tammys rättegång. Hon valde då till mångas förvåning att själv ställa upp och vittna i ett försök att försvara sig. Hon utgav sig då för att vara väldigt oskyldig och att hon inte alls var arg på Heather Elvis över otrohetsaffären, utan främst på sin make Sydney. Något som inte rimmade särskilt väl med hennes hotfulla sms och otaliga telefonsamtal till Heather. Vid det här laget hade åklagarsidan dessutom lagt ännu mer tid på att analysera samtliga parters mobildata. Och kunde då bevisa att Tammy och Sydney i princip hade förföljt Heather under en längre period innan försvinnandet. Och att detta fortsatte långt efter att Sydney och Heather hade avslutat sin relation. Åklagarsidan menade därför på att paret hade följt efter henne i syfte att försöka lista ut hur och när de väl skulle slå till. Och jag kommer inte att gå in på alla detaljer av den här rättegången, men det fanns en hel del bevisföring som indikerade att Tammy hade varit delaktig eller troligtvis till och med den drivande kraften bakom den antagna kidnappningen av Heather Elvis. Hon försökte dock sitt allra bästa för att framstå som charmig och gullig under rättegången och försökte till och med skämta lite med åklagaren under vissa frågor. Men det blev ganska tydligt att hon hade ett ordentligt temperament och en helt annan sida i samband med att hon blev korsförhörd av åklagaren och blev mer och mer frustrerad och irriterad. Vid ett tillfälle under rättegången så pratade Tammy om Heather och använde då imperfekt snarare än presens och sa därför orden Heather was. Så det här var en av många saker som åklagarsidan snappade upp och lyfte fram inför juryn. Försvaret hävdade framförallt att all tillgänglig bevisföring i fallet var baserad på indicier och att det inte fanns några konkreta vetenskapliga bevis som pekade mot just Tammy. Men i slutändan enades juryn om att Tammy Maurer skulle anses skyldig till kidnappning samt conspiracy to kidnap, som är andra ord för att ha planerat och haft uppsåt till kidnappning. Hon dömdes därför till 30 års fängelse för båda punkterna. Och det bestämdes att straffen skulle avtjänas parallellt med varandra snarare än i följd så att det istället skulle bli 60 år. Sydney Maurers andra rättegång hölls ungefär 1 år senare, i september 2019, och han stod då åtalad för samma 2 punkter som Tammy. Här gick man igenom liknande bevis som under Tammys rättegång, men hade nu hunnit samla in ännu mer bevismaterial och vittnesmål. Bland annat ett vittnesmål från Tammys kusin som själv satt fängslad för bland annat inbrott och drogrelaterade brott. Men han vittnade i alla fall om att Sydney år 2014 hade visat upp en bild för honom på sin telefon som indikerade att han låg bakom Heathers försvinnande. Och utifrån att det här var en rättegång för kidnappning snarare än mord så tilläts ingen spekulera kring om hon levde eller inte på bilden. Men när kusinen fick den lite indirekta och kodade frågan om han utifrån bilden i fråga trodde att familjen Elvis någonsin skulle återse Heather igen så svarade han nej. Man har aldrig lyckats hitta den här bilden, men det är också väldigt oklart varför Tammys egen kusin skulle välja att hitta på allt det här. Åklagarsidan visade också upp nytt bevismaterial i form av videoinspelningar från Sydney och Tammys övervakningssystem. Det vill säga det systemet som nyligen hade installerats när polisen sökte igenom deras bostad i februari 2014. Domaren vid Sydneys första rättegång 2016 ska nämligen ha sagt nej till att använda materialet. Men vid närmare granskning hade man nu lyckats notera vissa saker som gjorde att materialet helt plötsligt ansågs mer relevant i fallet. Så detta visades upp för juryn och i korta drag kunde man då se Tammy och Sydney på uppfarten till bostaden. När de noggrant städade igenom och tvättade sin svarta Ford pickupbil. Men också när de efteråt brände allt material och alla trasor som de hade använt för att rengöra bilen med. Utöver det kunde man se Tammy och hennes syster när de, enligt åklagarteamet, sökte igenom olika delar av trädgården och letade efter gömda avlyssningsanordningar med hjälp av en spegel. Även Sydneys försvar hävdade att allting grundades på indicier och att det inte fanns tillräckligt mycket bevis för att man utan någon som helst tvekan, eller reasonable doubt, skulle kunna säga att varken Sydney eller Tammy hade kidnappat Heather. Juryn höll dock inte med om det här och till slut dömdes även Sydney Maurer för kidnappning och uppsåt till kidnappning och till 2x30 års fängelse som skulle avtjänas samtidigt. Utöver det hade han fortfarande några år kvar på sin tidigare dom på 10 år för hindrande av rättvisa. Både Sydney och Tammy hävdar än idag att de är oskyldiga och att de inte hade någonting att göra med Heathers försvinnande. De kommer också ges möjlighet att överklaga sin dom längre fram och kan då eventuellt bli frisläppta tidigare. Vissa personer, bland annat den ansvariga åklagaren, tror att om det inte går vägen med överklagan så är det bara en tidsfråga innan någon av dem väljer att berätta hela sanningen om vad som hände i utbyte mot ett kortare straff. Nu har ju ganska exakt 10 år passerat sedan dagen då Heather försvann och man har fortfarande inte hittat hennes kropp eller några som helst spår av att hon skulle vara vid liv. Under de senaste åren har familjen Elvis den 18 december anordnat en minnesceremoni för Heather vid Peachtree Landing. Hennes familj har uttalat sig en hel del i media om hur försvinnandet har påverkat deras liv och hur de har försökt gå vidare. Heathers pappa, Terry Elvis, har bland annat uttalat sig till ABC News och sagt att han alltid kommer att ha en liten förhoppning om att hans dotter en vacker dag ska dyka upp vid ytterdörren. Han förklarar också att även om han innerst inne inte faktiskt tror att det kommer hända, så kommer han aldrig någonsin ge upp hoppet. Det här är ju lite av ett fall där man på ett sätt anses ha fått ett svar kring vad som har hänt, men att man samtidigt också lämnas med 1000 obesvarade frågor. Och man måste ju givetvis hålla med om att det inte verkar ha funnits särskilt mycket konkret och vetenskaplig bevisföring i fallet. För det finns ju fortfarande ingen kropp och inget blod, DNA, inga fingeravtryck eller något mordvapen. Däremot känns det ju som att det omöjligt skulle kunnat vara någon annan som låg bakom Heathers försvinnande och de har ju trots allt blivit dömda. Och det är nog egentligen bara extremt tur för både Sydney och Tammy att de inte kunde åtalas eller dömas för mord. Men för Heathers familjs skull så får man ju verkligen hoppas att man någon gång kommer få ta del av den fullständiga sanningen om vad som hände och var hennes kropp tog vägen eller var den ligger begravd någonstans. För ingenting kommer ju tyvärr kunna ge henne livet tillbaka, men någon form av avslut och förklaring är ju det minsta som den här stackars familjen förtjänar. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt att det här har varit ett intressant fall att ta del av, för nu är det ju faktiskt slut på säsong 9. Så nu blir det tråkigt nog lite uppehåll av podden tills dess att vi släpper säsong 10. Och vi kommer givetvis hålla er uppdaterade om status och timings för detta, både här i poddflödet och på våra sociala medier. Så vi vill verkligen passa på att tacka för att ni har hängt med oss under ännu en säsong och för att ni har skickat in massa fina ord om vårt arbete med podden och en himla massa bra tips om olika fall och ämnen som ni önskar att vi ska ta upp. Och om ni skulle vilja ge oss en liten försenad julklapp så får ni hemskt gärna lämna ett trevligt litet betyg och eller en recension i den appen där ni lyssnar på poddar. Men med det sagt så önskar vi er alla ett riktigt gott nytt år och tusen tack för att just du har valt att lyssna på den här säsongen av Risa-podden.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.